Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så där, du har slagit igång maskineriet. Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Idag är det så att vi har en gäst i studion. Jag sitter dock själv, vi har lite manfall. Biro är i Norrköping och Hugo är sjuk. Men vi har ju, som Djurgårdens presschef skrev till oss, Allsvenskans kanske hetaste anfallare här just nu. Ja. Det är bra på att hypa sina egna. Dennis Hymmet, varmt välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Själv då?
Jo, men det är bra. Eller ja, jo, men det är bra. Riktigt bra lunch här på Monster Chicken uppe på Birger Jarlsgatan.
Okay.
Så om du gillar koreanskt och liksom friterad kyckling så, så rekommenderar jag att gå dit. Det har bara funnits på Söder tidigare. Men det är som man är lite så här jäst, du vet. Man äter lite mycket. Men ni är lediga då, eller?
Exakt.
Ja. Härligt. Vad gör man en ledig dag?
Nej, men jag var på stan en sväng med tjejen och tog en frukost bara, tittade lite på butiker. Sen ta hand om kroppen, vila ju. Vi har en viktig match här. Så inte så mycket som för min del i alla fall. Ja. Så lite så.
Hur trivs du i stan?
Nej, jättebra hittills. Det är ju huvudstaden Stockholm. Allt är mycket större här. Så det känns bra.
Ja. Skönt, skönt. Är det Bosse som fixar lägenhet eller har ni köpt eller hur har ni gjort?
Nej, vi fixar via Djurgården exakt. Så ja. En hyres nu till början i alla fall på Östermalm. Så bra location eller vad man ska säga.
Ja.
Sen får vi se vad som händer i framtiden.
Ja. De har några, ni har några lägenheter där borta. Jag vet att vi satt förut borta mot SVT-huset och Bergvallhallen på Skeppargatan.
Ja, exakt. Ja.
Där Piotr och Kyll bodde ett tag, kommer jag ihåg.
Ja, exakt. Ja. Jag bor någon gata ner.
Ja. Förut, innan dess var det Gärdet, kommer jag ihåg. Väldigt många som bodde på.
Ja.
Vi hoppar direkt in i en faktaruta. Och då ska vi säga att vår praktikant Tim, som många har fått känna till här, fick ju hjälpa till idag att skriva mycket. Så mycket Kalmar här i början på en faktaruta.
Okay.
Men, och de var ju alltid specialskrivna, så att det är inte klassiska ålder och sånt där. Utan då börjar vi. Visste du att Lars Sätra föredrar att äta håriga spindlar på spett än sardiner?
Nej, det visste jag inte. Men det låter lite som Lars alltså.
Är han speciell eller?
Ja, alltså, på ett bra sätt. Ja. På ett mycket positivt sätt. Han är en glädjespridare och väldigt rolig kille.
Ja, det var under Kina-tiden där han gillade att käka tarantella. Ja. För er som inte har sett det så finns det på vår YouTube när... Studio Allsvenskan är nere och besöker Kalmar här under vintern och träffar spiken där, Martin Bergvall Nilsson.
Ja. Ja, men jag tror jag såg klipp på det faktiskt. Ja. Och Sjöstedt tror jag ni träffade också.
Ja, Sjöstedt var där. Mm. Och sen var väl Skrabb med en sväng och Eminori tror jag också var där. Och vad heter han, islänningen som lämnade?
David.
Ja, precis. Olavsson. Ja, exakt. Såg ut som en bra kväll. Verkligen. Är Kalmar Sveriges mest underskattade stad?
Den är underskattad skulle jag säga. Jag vet inte om den är Sveriges mest underskattade, men den är ju brutalt bra på sommaren alltså.
Ja.
Vintern kanske
kan det är det mesta i Sverige.
Exakt, ja. Men sommaren är ju riktigt nice.
Ja. Är det en slump att Kalmar FF var laget där du gjort din bästa säsong?
Nej, det tycker jag inte. Med tanke på alltså, laget och ledarna och hur vi spelar så klickar det otroligt bra. Och det är, på förhand kan man, det är svårt att veta, men känslan var ju när jag väl anlände och liksom hela när jag bestämde mig att det kändes skitbra.
Mm.
Så nej, jag tror inte det var ingen slump.
Är Henrik Jensen den bästa tränaren du jobbat med eller den som fått ut mest av dig?
Absolut en av de bästa skulle jag säga. Mm. Vi hade en otroligt bra relation. Och ja, det blir ju så. Det är ju den tränaren som fått ut det bästa av mig. Alltså rent statistiken och så här. Men också i spelet tycker jag. Jag tog stora kliv under förra året. Så absolut.
Mm. Sista på Kalmar för ett tag innan vi kommer komma in på karriären och prata mer då. Hur ofta var du på Krögers?
Jag var där ett par gånger faktiskt.
Ja.
Med David faktiskt. Och det var någon gång Emmy Nouri var där också. Vi var där någon gång med laget också.
Ja.
Schysst eller faktiskt.
Ja. En av alla krogar i Martin Bergvall Nilssons imperium som han har där. Karaoken tog han dem också till.
Ja, där var vi också en
kväll. Ja, är du stark på karaoke eller?
Nej, det är jag inte. Sjöstedt var fin. David och Sjöstedt var jävligt fina faktiskt.
Ja, men tog du micken där?
Nej. Det är aldrig någon chans. De släppte aldrig.
Nej. Skrabb tror jag drog iväg någon riktig när de var där nere.
Ja, mycket
väldigt. Har Bosse tagit dig till Sturehofen nu?
Nej, inte än.
Inte ännu?
Nej.
Har han bjudit på någonting? Bjudit ut dig någonting?
Ja, vi har käkat. Har vi gjort. Vi var och käkade för några dagar sedan. På, vad heter den? Nyko.
Ja.
Restaurang Nyko.
Ja, precis. Nyko. Ja.
Käka en pasta där. Men det kommer väl.
Ja. Hade ni någon liksom, klassisk inkilning nu i Djurgården under träningsläget?
Nej, faktiskt inte.
Har de tagit bort den?
Jag tror det. Ja. Utan att ha superbra koll på den. Men vi hade ingen sån här klassisk ceremoni eller inkilning.
För annars är det mycket sjunga sånt där, eller hur?
Exakt.
Ja. Gjorde man det i Kalmar, eller?
Nej, faktiskt heller inte.
Nej.
Men det kan också vara för jag kom in ganska sent. Ju. Kom just in det. I 30 mars någon gång.
Ja, typ deadline day nästan.
Nej,
då.
Exakt.
Ja.
Så, nej.
Du duckade den?
Ja.
Vad är det bästa med Stockholm då hittills?
Det bästa skulle jag nu säga att när du väl vill gå ut och äta så har du många alternativ som helst. I Kalmar kunde det vara lite problem. Vi lagade ju mycket hemma också, absolut. Men det är väl en positiv grej.
Ja.
Och sen... nej, men att allt är större och bättre här och mycket butiker och... Mer saker som är lättillgängliga.
Mm.
Så det är väl det.
Något som är sämre?
Trafiken.
Ja.
Jag fick min första läxa i 2 dagar sedan. Och jag vet att jag måste ha tagit fel väg. Lyssnat på kartan för mycket. Men trafiken är väl det sämsta.
Kom du in på enkelriktat eller?
Jag vet inte. Jag körde från Kaknäs och skulle mot Kungsholmen. Och Klaratunneln eller något sånt hamnade jag i. Ja, det var... kaos där.
Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt.
Nej.
Har du också en mörkblå mössa med 2 ljusblå ränder?
Nej, den är snygg faktiskt. Ja. Jag har inte en själv ännu. Jag brukar inte ha mössa på mig så mycket faktiskt, men jag tycker den är snygg.
Ja. Det är roligt. Det finns till och med en flashback-tråd om det. Visst är det, Tim? Folk som undrar vad det var för någonting.
Har du en?
Ja. Ah, okay. Jag har säsongskort på... Slakthuskurvan övre liksom. 310 precis nedanför hörnan där.
Okay.
Så det har jag.
Nice.
Favorit tv-program eller något du streamar?
Just nu nej, men serier, alltså jag brukar kolla ganska mycket serier. Jag gillar ju Seinfeld riktigt mycket, men det är lite old school och så här. Men just nu har jag ingen så här. som jag
har. Är det så att du kan värva Seinfeld också då? Att du ser det igen? Liksom.
Ja. Alltså, man sätter ju på bara random avsnitt ibland. Ja. Men jag tycker bara att alltså, den kan vara på där i bakgrunden. Det är bara kul att titta lite.
Det är lite som ett sällskap ibland. Exakt. Tycker jag. Ja, det är härligt. Vad lyssnar du på för musik?
Mycket blandat. Där är jag faktiskt en riktig allätare. Alltså. Mm. Men det blir mycket hiphop. Men även lite, ska jag säga, rock. Men lite country kan komma in. Mm. Lite afro. Mm. Alltså så här. Och mycket svensk musik. Svensk hiphop. Och vad heter han här? Din tid kommer. Vad heter han som sjunger den?
Ja.
Ja, nah, men alltså blandat. Jättemycket blandat.
Ja.
Fransk musik mycket också faktiskt.
Ja.
Så ja, intressant.
Ja. Favorit kök eller mat? Vad går du helst att äta? Eller lagar?
Alltså jag älskar ju svensk husmanskost. Ja. Den saknar man ju otroligt mycket när man är utomlands. Men annars om jag ska välja ett kök så väljer jag nu turkiska köket.
Ja.
Otroligt gott.
Vad äter man då helst?
Det är väldigt blandat. Det finns otroligt goda soppor. Linssoppor och så här. Soppor med kycklingkött och så här. Och sen, det är ju mycket kött. Nackdelen är ju det är ganska fettigt.
Ja.
Riset är ju ganska fettigt också. Och smörigt och så här. Men mycket kött, grytor och så här.
Mm. Finns det något bra turkiskt Stockholm?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte hunnit kika på det.
Nej, jag har sämre koll där också. Läser du några böcker?
Jag försöker läsa. Jag ska inte ljuga och säga att jag läser varje dag, men jag försöker läsa. Jag läste nyligen ut Bentners bok.
Ja.
Otrolig kille, så vilken story.
Ja.
Den var rolig att läsa faktiskt.
Har Bosse packat på sin ännu?
Nej, jag har inte fått den. Men den måste också vara rolig.
Ja, nej, men den är bra. Den är bra.
Ja.
Det är ju Birro som sitter här som har skrivit den. Okay. Ihop med honom annars. Ja. Var åker du helst på semester?
Såklart någonstans varmt och skönt. Vet inte så här land, men jag vill nu, min nästa destination kan nu bli Kroatien. Har hört att det är jävligt
nice.
Sen har jag varit mycket i Turkiet så här.
Mm.
Filippinerna gillar jag mycket, var där också. Men faktiskt nu i vintras var jag i Schweiz på en vinter. Det var första gången och det var jättemysigt.
Dyrt.
Ja, det var ganska dyrt. Men det var en upplevelse. Jag hade aldrig varit på det innan. Så, men såklart, helst jag är mer en solkilla. Så jag hade valt solsemester. Då.
Mm. Jag kan rekommendera att åka till nedanför Split. Då. Jävligt, Split som stad är ju otrolig.
Mm.
Men då är ju hela liksom, kustlinjen där nedanför med massa bra ställen att vara på.
Okej. Okay.
Men någon dag i Split, romarna har ju varit där, så hela stan är typ marmor.
Okay.
Det är bara liksom vitt och härligt så.
Oh, nice.
Vi ska ta oss in i karriären då.
Ja.
Börjar i MFF, juniorlaget, har vi hittat på klassiska Wikipedia. Har du något lag innan det? Ibland har man ju det innan man går till. Liksom.
Nej, jag gick direkt in i, farsan tog med mig till fotbollsskolan när jag var 5. Så jag har bara varit Malmö. På ungdomssidan.
Ja. Bodde ni i Malmö då? Liksom, eller var?
Ja. Vi är alltså från Malmö. Jag är född och vuxen i Malmö också. Så det har bara varit Malmö på den sidan.
Ja. Och hela vägen från då juniorlag. Visst hade du någon A-lagsmatch?
Ja, jag hann med en i Svenska Cupen.
Ja.
För Malmö spelade jag i Europa då. Så Svenska Cupen-matchen hamnade i november.
Ja.
Men vanligtvis är de ju typ augusti någon gång.
Mm.
Så den hann jag med. Vi tror vi mötte Halmia. Vann 2-1. Det blev förlängning.
Ja.
Så det minns jag.
Men var det liksom då såklart när du spelade där och du är från Malmö, så det var stora drömmen liksom?
Ja, absolut. Det var det ju. Det vet ju alla som känner mig. För det var ju ett par som hade tagit klivet innan mig. Så
vilka var det då?
Det var de ni känner till. Frans var ju en av dem. Brorsson. Och sen Erdal Rakip.
Mm.
Som jag spelat med i över 10 år säkert. Så det var ju stora drömmen, absolut.
Mm.
Och sen när man, för vi fick ju träna med A-laget där typ en månad, 2-3 veckor, något sånt. Och sen spelade matchen då. Så det är klart, man vill ju spela det blir ju någonstans en slag liksom när man har spelat där i 14 år. Så absolut.
Hur bra var du som junior då?
Jag tycker jag var riktigt bra. Jag var bland de bästa genom alltså de olika årskullarna. Erdal var också en av de bästa. Mm. Och det är väl vi, jag ser väl kanske inte säga att jag tog mig hela vägen. På något sätt kanske gjorde det ändå eftersom jag spelade en A-lagsmatch. Men vi var väl de få som gjorde det.
Mm.
Och det fanns ju jävligt många bra fotbollsspelare som gick till andra klubbar eller slutade spela fotboll. Så, ja.
Slå sig igenom Malmö där. Hur svårt skulle du säga att det är? Hur mycket liksom har du lagt ner?
Det är svårt, absolut. Men det som kanske var lite otur för många av oss unga då var ju att Malmö gick till Champions League 2 år i rad.
Ja.
Så otroligt mycket pengar in och värvningar och så här. Så jag tror fokuset på ungdomssidan blev lite mindre.
Mm.
För åren innan flyttades typ alltid 6-7 spelare upp. Alltså på lärlingskontrakt då. Mm. Men just då, den, vad var det, 13, 14, 15 eran. Var det inte alls många. Var kanske en per kull liksom. Så det var tufft, absolut.
Mm. Men där och då fattar du ju på något sätt ändå att så här, men du får göra en match. Du förstår att du är bra. Men flyttlasset sen går ju till Frankrike.
Mm.
Berätta, vad händer där?
Nej, men vi hade ju diskussioner med Malmö och med Daniel Andersson och så här, alltså bra diskussioner, och tanken var att jag skulle upp i alltså A-truppen och träna med dem och åka med dem på läger och så här, men jag fick ju inte ett alltså A-lagskontrakt så, utan det skulle vara att jag skulle vara med lite, fortsätta med U19 och så här. Och då samtidigt spelade vi Youth League, Champions League då för U19, och hade exakt samma grupp som Malmö, och där gjorde jag bra matcher och var liksom kapten och fick väl lite ögon på mig, och då kom den här franska klubben in i bilden och bjöd liksom över hela familjen, presentera projektet och så här. Och det kändes superbra, och jag skulle direkt in i A-truppen och liksom tävla om att spela där. Så, och jag ångrade absolut inte alltså än idag. Utan det
tror
var,
jag, är det rätt?
Exakt.
Ja. Hur är franskan?
Jag kan franska.
Men du kan det?
Det är bra, ja.
Lärde du dig där och då? Eller?
Ja, men jag var ju nästan lite tvungen. Alltså. Ja. De hatar ju engelska.
Ja.
De vägrar ju. Så första 5-6 månaderna hade jag ju tolk.
Ja.
Och sen så 2-3 lektioner i veckan, så till slut satt det. Så.
Ja. Var det högsta ligan eller var det andra ligan då?
När jag precis kom så var de tvåa i andra ligan.
Okay, ja.
Och sen så var det ju 5 månader kvar, för jag kom i januari. Då vann vi andra ligan, gick upp till högsta ligan, men då var vi där en säsong bara och trillade ner igen, och sen var jag kvar 6 månader till, och sen gick de upp igen, men då hade jag redan lämnat.
Ja.
Så jag var där i 2 år.
Hur mycket fick du spela?
Första vändan då när vi var andra ligan hoppade jag in 5 eller 6 matcher, och sen i högsta ligan spelade jag nu en 10-12 matcher, varav 2-3 från start. Jag minns att jag startade mot Saint-Étienne borta och om det kan ha varit Bordeaux hemma.
Mm.
Och sen fick jag spela mot Monaco också. Alltså det var ju bra matcher liksom. Ja.
Vilka spelare mötte du då? Kommer du ihåg då? Liksom?
Ja, det var ju det sjuka att Mbappé gjorde sin debut samma match som mig. Så vi stod på... Ja. Så han är väl en som sticker ut mest. Men sen...
Men här visste man vem det var då?
Nej, nej. Alltså, han gjorde ju mål den matchen.
Ja.
Det blev 3-1 tror jag.
Men du tänkte direkt att jävlar, han är...
Ja, jag minns att jag tänkte fy fan vad snabb han var. Ja. Alltså, fan, det var en kontring de gjorde. Men inget så här, ingen snackade om honom och så här. Men han var väl en stor spelare så. Och sen när vi mötte PSG, Zlatan, Cavani, alla de här.
Ja.
Det är väl de mest... framträdande.
Ja. Vågar man gå fram till Zlatan på en uppvärmning då? Och morsa?
Nej, det gjorde jag inte. För jag, ena matchen var jag med, den andra var jag inte med i truppen. Så. Men nej. Man vill inte de andra ska se och tänka att man inte fokuserar.
Nej, jag fattar. Började dra någon sån här Malmö-slang eller någonting, så bara han här. Ja. Men hur var livet då? Trivdes du i Frankrike som land?
Ja, det gjorde jag. Det, alltså, klubben var väldigt familjär och en liten klubb. Liksom.
Mm.
Det var alltid en 10-20 pers som alltid kom på träningarna. Alltså, det var, jag gillade det som fan. Och staden var typ som Kalmar, alltså storleksmässigt. Och en timma från Paris, så när man väl ville hitta på något så var det enkelt att ta tåget in liksom. Så jag trivdes absolut. Det var bara de första 2-3 månaderna som var otroligt jobbiga. Då det var första gången jag flyttade från Malmö.
Ja.
Men annars överlag trivdes jättebra.
För det är ju många som faller bort där som man hör liksom, som tycker att det är så jävla jobbigt och som så inte tar sig förbi den pucken kanske.
Exakt.
Är det din mentalitet som gör då att du klarar det, eller liksom, hade du stöd, eller vad var det
som gjorde det? Både och. Alltså första 2-3 månaderna, jag ska inte ljuga, det var otroligt jobbigt och jag snackade ju mycket med brorsan. Han kan också otroligt mycket fotboll och vi bollar mycket idéer och hur vi kan utvecklas och så här. Och då minns jag att jag klagar mycket till honom. Att vad fan, jag vill tillbaka, jag vill spela, jag fortsätta spela i Malmö, bla bla bla. Mm. Och då pushar han mig väldigt mycket. Nej, men det är första 2-3 månaderna, du kommer lära dig språket, du kommer in i det mer och mer. Mm. Och sen parallellt med det så fick jag ju vissa helger spela med deras B-lag. De spelade då i, det blir väl typ division 1-2 i Sverige. Så det var ju A-lagsfotboll.
Mm.
Och sen lossnade där också efter några månader där jag gjorde mycket mål och så här. Och då när du visar också på plan, då tar alla in där på ett annat sätt. Alltså medspelarna och
Är det hårt annars liksom i ett A-lags omklädningsrum så?
Ja, absolut. Ja. Alltså det är ju, till en början snackar jag ju inte alls mycket med folk. För ingen kunde engelska typ. Mm. Förutom typ 2 snubbar. Men sen är det mycket så här. I Sverige tycker jag vi är mycket bättre på att ta hand om varandra.
Mm.
Alltså välmående och så här. Men där är det lite, den här jäveln ska fan inte ta min plats. Och man försöker lite sabotera för varandra och så här. Ja. Det är en stor skillnad alltså.
Ja. Ja, det där med konkurrens. Jag hade en fråga på det. För det känns ju som att så här, men nu när du har kommit till Djurgården, du har tagit din plats, du har gjort mål. Och sen såklart det är konkurrens med Gurbanli som kom förra året och sådär. Men sen började du snacka om Adegbenro också. Mm. Visst, han spelar nia och gör mycket mål för Norrköping och nu han var i Norge och sådär. Hur ser man på konkurrens generellt? Jag tänker mig att då i Frankrike är jävligt mycket hårdare.
Mm.
Men här i Sverige så är vi någonstans så här, men man pratar alltid om att det är bra med konkurrens.
Mm.
Men man vill ju samtidigt spela.
Alltså, såklart, absolut. Alltså jag tror någonstans varje spelare vill känna sig prioriterad eller viktig, om man kan säga så. Att, att klubben och liksom tränarna och alla tror på en, absolut. Det tror jag alla spelare eftersträvar och trivs i den känslan. Men jag personligen kan tycka det är nyttigt med konkurrens i form av, jag i alla fall vill alltid vara bäst varje träning och vill vinna varje smålagslid på träningen. Det vill säkert allihopa, men alltså jag gör allt för att göra det. Och är det då en kille som liksom triggar en, som också gör mål, som också spelar bra, det är klart att du måste utvecklas.
Ja.
Gentemot om det inte är någon där och du vet att jag spelar 90 varje helg, det är klart att du inte kommer utvecklas på samma sätt då kanske.
Mm.
Så lite så är det väl.
Mm. Men vi tar oss vidare, för du lämnar ju Frankrike efter ett tag och hamnar i Gävle.
Ja. Det är intressant.
Det är hopp där. Ja. Gör en del mål i Gävle. Ja.
Ja. Ja, för individuellt gick det ju hur bra som helst. Det var ju lite tråkigt kollektiv. Vi klarade ju kvar oss och så här, men anledningen också att det blev Gävle var ju att många var ju kvar från allsvenskan. Alltså Johan Orem och Lanto och så här, alltså profiler ändå. Och snacket var ju att vi skulle upp direkt.
Ja.
Men Superettan är lite knepig. Alltså. Det är inte så lätt alltid. Men det var en intressant.
Lanto känns som en otrolig profil.
Ja, men det är han. Han är rolig och väldigt snäll. Och grym fotbollsspelare också.
Ja. Han avslutade ju någonstans nere i Blekinge. Jag vet inte om han spelar fortfarande. Men han hade ju något lag långt ner.
Christian Opel.
Ja, Christian Opel. Ja, men det är som du säger, det lossnar ju för dig målmässigt. Och då blir det Trelleborg efter det.
Mm.
Och det är många klubbar där. Det är Trelleborg, det är Elfsborg, det är ÖSK. Och du liksom får känna på Sverige igen. Hur var det att komma hem och sen flytta runt så mycket?
Det var alltså utmanande absolut, men det var kul också på samma sätt, för att ibland får jag också frågan när folk kanske tittar på, som du sa innan, Wikipedia eller, eller på CV:t liksom, då ser man ju att han har flyttat runt mycket, men det positiva har alltid varit att det har alltid varit mitt beslut. Och någonstans när jag tog beslutet att vända hem från Frankrike, så var hela tiden när jag valde Gävle, och de, klubben var ju med på det också liksom, att okej, du ska komma hit, explodera här och sen vidare. Så blev det ju Trelleborg, samma sak lite där. Okej, nu är det Allsvenskan, nu får du visa i Allsvenskan. Och sen till en lite mer etablerad klubb, vilket blev Elfsborg. Och sen i Elfsborg var det ju mer att jag inte fick spela lika mycket, och det var lite tuffare, och då blev det ju ett lån för att få spela igen i Örebro. Så nej, det är inget negativt att säga om någon av klubbarna. Jag hade bra liksom relationer och tid i alla klubbarna. Så det var kul att testa på det. Samtidigt väldigt utvecklande för min del.
Ja, ja, men för det tänker jag också på, att ofta när man då kommer till en klubb, man är ju en viss typ av spelare, man har en viss typ av spelstil, men tränarna vill alltid olika. Alltså alla sitt sätt, alla sina principer eller formationer, man spelar 9 eller 2 och sådär. Ja. Hur är det som forward liksom, att anpassar man sig eller försöker man spela sitt spel, och hur funkar det?
Det är väl en mix, tror jag. För grejen med offensiva spelare är, du är ju beroende hur laget spelar, så är det ju. Och jag har alltid, när jag ska göra ett klubbval, har jag alltid försökt kolla mycket matcher på den klubben man ska till eller vill till, eller hur det nu ser ut då. För det är ju viktigt hur laget spelar. Jag menar, är du en spelande anfallare som är teknisk och skicklig på det där och går till ett lag som kanske spelar 4-4-2 och bara matar långa bollar, ja, men då förmodligen kommer du kanske inte trivas superbra eller komma till din rätt. Så, men sen måste du anpassa dig också, hur laget pressar, hur de vill spela. Men så länge jag tror, så länge du gör liksom det för laget, så kommer det komma utrymme för att visa upp det du, alltså, själv personligen är bra på. Så jag tror det är en mix där.
Ja. Vad tycker du själv att du är bra på då?
Jag tycker jag har fina fötter och en bra kombinationsspelare med bra teknik och bra avslut. Bra på att skapa lägen. Och sen tycker jag att jag har en bra arbetskapacitet och jobbar hårt för laget i både off och def.
Läste något citat från Tolle nu när du kom till Djurgården också, om att han och, jag antar, Kim och Djurgården så hade tyckt att du utvecklats ganska mycket också de senaste åren. Vad tycker du att du har liksom byggt på där som du inte hade tidigare?
En stor grej som jag byggt är min fysik. För när jag var yngre kanske jag inte använde min kropp på rätt sätt, men nu när jag blivit lite äldre och mognare så har jag lärt mig hur kroppen funkar. Alltså både ta hand om kroppen och liksom vara helt 100 till match, till på planen liksom skydda bollen, löpningar och så här. Så det är en stor grej. Och sen också att jobbar mycket, mycket mer defensivt och pressa mycket mer. Och rörelsemönstret. För avsluten har jag alltid haft. Liksom, jag har alltid varit bra på att avsluta och alltid varit bra på liksom med bollen och dribbla och passa och så här. Så det är det fysiska mest.
Men har du lagt om kost och sömn och träning och sånt då, eller?
Ja, absolut. Ja. En del.
Inte lika mycket fet turkisk mat.
Nej, men jag har ätit ganska... Ja. Alltså jag har alltid ätit bra. Jag har aldrig slarvat med det. Men det är klart, den har ju blivit mycket, mycket bättre under de senaste åren.
Ja.
Och det märker jag också av. Och liksom vikten också har byggt på mig lite mer muskler. Så det är absolut, det är nog en stor faktor också.
Ja. Jag vet att när Djurgården spelade 2022 mycket Europaspel samtidigt, så pratade de mycket om att många spelare också käkade för lite.
Ja.
Att det var liksom svårt att få i sig så mycket mat som krävdes. Och förra året pratade ju Mossa mycket om att så här, men han var rädd för att gå upp i vikt och allting med landslaget, man ska hålla en speciell vikt och därför började han käka mindre och sådär. Hur mycket, hur är det där? Är det svårt att liksom trycka i sig mat som man då behöver, ja, alltså, eller tänker man så?
Absolut, ibland. Ja. Men det positiva med mig är att jag kan äta hur mycket som helst. Jag har otroligt svårt att gå upp. Alltså. Men jag försöker äta bra, alltså mycket av bra mat. För nu är jag ändå i en vikt där jag känner mig jättenöjd och starkare. Och byggt lite muskler också. För jag tränar ju en lång period själv också innan jag blev klar här för Djurgården. Så det är något man tänker på ibland. För mig, speciellt efter match, är det svårt att äta. Så då har man ingen aptit. Det, jag vet att det är så för många. Men kosten är superviktig.
Ja.
Det, och sömnen. Så slarvar du där så kommer du förmodligen skada dig.
Ja. Kan du sova efter match då?
Ibland.
Ja.
Ibland är adrenalinet för högt. Alltså. Ja. Då kan du ta ett par extra timmar och somna.
Ja, ja, det har man ju verkligen hört att det är problem. Ja, och just att, det där, att man inte kan käka. Är det för att liksom magen reagerar så starkt att man inte trycker i för att man har tömt sig? Eller hur, vad är...
Jag vet inte, men jag minns att jag utforskade det där och läste mycket om det. Tydligen så finns det något ämne i kroppen som utsöndras i samband med väldigt tuff fysisk aktivitet.
Mm.
Och vissa människor har lite av den och vissa har mycket mer av den. Och jag tror jag är en sån som får mycket av den. För jag har verkligen ingen aptit efter match.
Mm.
Då blir det att man trycker i sig en tung proteinshake som också gör att du känner dig mätt länge.
Ja.
Och sen så äter du, alltså jag försöker alltid äta senast 2 timmar efter. Så en shake och sen äter jag, men det är väl det.
Ja. Den klassiska pizzan i omklädningsrummet, existerar inte den längre? Eller?
Jo, den är där faktiskt och den har varit där i många av klubbarna jag har varit i.
Ja.
Men det är ju också snabba kolhydrater, kanske inte den bästa maten, men du gör ju av med så mycket kalorier så något är det ju bra att få i sig.
Vad springer du på en match nu? Springer en anfallare?
Jag tror jag ligger på runt mellan 10-12 kilometer.
Ja.
Jag vet att i Kalmar förra året så hade jag väldigt höga siffror.
Ja.
Oftast på 11-12.
Ja.
Så det är ju en del.
Hur viktigt är det, tänker jag på nu? För nu pratar du mycket om så här snabba sprint också. Att man ska ha många höghastighetslöpningar även sent i matcher och sånt där. Hur har du utvecklats där?
Alltså jag tycker ibland så kan... Typ vi hade en tränare i Turkiet som brydde sig otroligt mycket om det där.
Mm.
Och nästan ingenting om din prestation. Så han kunde kolla och säga att någon hade sprungit 13. Ja, men fy fan vad bra han var den här matchen. Men för mig är det lite... Ibland tycker jag det hamnar i för stort fokus.
Mm.
För jag menar, en kille kan springa 9 kilometer i en match men vara outstanding. Alltså så som du precis sa, ha fler sprints kanske. Fler avgörande passningar, dueller och så här. Men det är klart att det är viktigt att kunna springa mycket och länge.
Mm.
Absolut. Men jag tycker inte det ska hamna i för stort fokus. För det viktigaste i fotbollen är ändå vad du gör med bollen. Liksom, och att vinna matchen.
Mm.
Så ja, ja.
Data är någonting som har kommit liksom mer och mer de senaste åren.
Mm.
Hur har det märkts till klubbarna du har varit i?
Frankrike var det otroligt stort fokus. Även det var ju ett par år sedan, men det var mycket där. Det var nog först jag började träna med väst och pulsband och allt där. Och sen i Sverige är det ju också väldigt proffsigt. Men Turkiet var nog mest. Där hade vi också pulsband, väst och massa tester med blod och så här. Alltså då gör du någon löptest. Och vad kallar de det? Laktattest typ. Och så kommer de att sticka hål i örat och kollar till blodvärdena vid ansträngning. Så där var det nog mest. Teknologi och så här.
Mm. Hur är det här i Djurgården nu då?
Väldigt hög nivå.
Ja.
Vi har ju också alltså pulsband, GPS och tester på plan. Och, så jag tycker det är väldigt proffsigt.
Mm. Du var inne och touchade lite där på Turkiet. Men innan vi ska prata om det så... vill bara landa i Örebro.
Mm.
För där känns det ju som att det som gör att du sen studsar vidare ut.
Yeah.
Vad är det som går så bra i Örebro? Vem har du som tränare då?
Axel Kjell.
Okay,
Nej, men det var väl att jag hade ju ett samtal med Jimmy då. Om att, för på den tiden, jag vet inte om ni håller med där, men det var inte så vanligt med utlåningar inom Allsvenskan.
Nej.
Alltså 2020-2019 där. Nu har det ju blivit allt vanligare, men då uppstod en möjlighet. Axel hörde av sig liksom och ja, men han sa bara att jag gillar dina kvaliteter, vi behöver lite hjälp just nu. Då låg de 12 när jag kom dit och det kändes bra, så flyttade dit liksom och fick en otroligt bra start med hattrick mot Norrköping. Och sen så tyckte jag på, när jag kikade på laget innan jag bestämde mig, alltså det var ju ett väldigt bra lag. Jag menar Nordin, Gerzic på mitten, Besara, Broberg spelade då, Agon var där och Ogge som är i Norrköping nu med målvakt. Alltså, så det var ett bra lag. Så jag tänkte, hur kan de ligga 12 liksom?
Mm.
Och sen tittade jag på några matcher och de spelade ju väldigt mycket possession och bollinnehav och det passade mig bra. Så det blev ett otroligt lyft där. Mm. För jag fick verkligen liksom uttrycka min fotboll och spela match in och match ut. Så det var otroligt positivt.
Mm. När kommer Turkiet då? Knappt uttala. Çaykur Rizespor.
Ja, Çaykur Rizespor.
Çaykur, ja. Çaykur. Ja. Ja,
de var knackade en lite på dörren efter första vändan i Örebro där på vintern. Ju.
Mm.
Men, och jag hade ett par alternativ till. Men jag kände att jag vill fortsätta 6 månader till i alla fall. Bygga på mig lite.
Mm. Bättre att komma i sommaren också, va?
Ja, det tycker jag. Det är lite tuffare att flytta mitt i säsongen.
Ja.
Det kan ju också bli bra. Det vet man ju aldrig. Men. Ja. Och sen så blev det ju där i augusti, slutet på augusti någon gång till Rizespor.
Mm. Hur var det då? Alltså det kom in i, är det Super League då eller hur?
Exakt. Ja. Nej, det var, alltså jag tycker det är en otroligt hög nivå på ligan med profilerna som är där. Mm. Alltså genom åren spelare som har spelat där, och anledningen att jag valde Rizespor var ju när jag gick igenom truppen och kollade, alltså Loic Remy var där. En ska jag inte säga legend i Premier League, men en grym spelare i Premier League. Bolasie var där, som är en av de mest, alltså, ihågkomna spelarna vad det gäller dribblingar och så här, som jag har sett mycket på i alla fall. Och massa andra franska spelare, italienska och så här. Så jag tänkte, alltså, vi måste ju komma över halvan. Och det blir ett bra steg för mig liksom. Och sen när jag snackade med tränaren och han var rätt tydlig med att lyssna, Remy är här, du kommer vara och konkurrera med honom, och så hade vi en till kille, en finsk kille. Så det blir ni tre, och gör du det bra kommer du få spela liksom. Så när jag väl bestämde mig kändes det otroligt bra.
Mm. Hur var den flytten då? Nu, du har ju även dina rötter där. Och du har spelat landslag och sådär. Hur var det att liksom flytta till Turkiet för dig personligen?
Det var skitkul. En fin och lugn stad liksom, och sen kan jag ju språket också.
Mm.
Det underlättar ju en del.
Du är äldre nu än förra gången.
Exakt. Ja. Och därmed det kändes bra. Och som sagt, träningarna var, alltså, det utvecklade man oerhört mycket att spela med de här spelarna. För man snappar ihop, eller jag tror man kan snappa upp något från vem, alltså från alla.
Mm.
Och ha den mindseten. Så det var otroligt bra för mig att träna med de här spelarna och spela i turkiska ligan och liksom bygga på erfarenheten där.
Hur var konkurrensen?
Ja, den var tuff.
Ja.
Men med första tränaren fick jag spela direkt. Fick hoppa in direkt. Och sen tredje matchen startade jag. Men då fick han ju kicken efter den matchen. Så
klassisk Turkiet.
Det var lite för mig. Men, så jag alltså, fick spela mycket och tycker att jag gjorde bra ifrån mig. Ja. Sen var det ju, vi bytte 3 tränare. Så det blir en process. Och det är klart att
varför är det alltid så i Turkiet?
Jag vet inte. Det jag brukar säga, det är det enda negativa.
Kom lönen?
Ja, faktiskt. Ja. Jag hade ju gjort min research, som du sa innan, känner många från landslaget. Ja. Ju. Och ryktet är ju viktigt där nere. Så det är en klubb som har ett bra rykte och ekonomiskt liksom är stabila. Så lönen var inga problem.
Ja. Det är ju klassiskt annars att den inte kommer.
Ja. Någon gång var den ju sen, men det får man ju ta med en nypa salt.
Ja, det är väl så det är. Men vilka liksom försvar möter du då? Var det, vilka typer av spelare?
Alltså Galatasaray, Fenerbahce och Besiktas har ju...
Ja, de är väl avlägsna på något sätt.
Så här är en stor jag kommer på nu. Alltså Fenerbahce hade ju det året, vem hade de det året? Otroligt bra turkiska spelare som var i landslaget, men de måste ha haft någon känd, jag kommer inte på nu. Men samma sak med Galatasaray, Patrik Van Aanholt hade de då, vänsterbacken. Sasha Boye som är nu i Bayern München. Muslera, så jag menar, det är ju grymma spelare, så det är kul att mäta sig med dem.
Hur var det då, alltså spelmässigt, att gå från allsvenskan som är med all respekt liksom på en annan nivå, och sen så ska man ta det där klivet ut? Du har ju varit i liksom i Frankrike tidigare på en hög nivå också, men hur bra var det?
Väldigt bra skulle jag säga. Alltså speciellt de här topplagen.
Mm.
Men de har sånt psykologiskt övertag också när du åker till deras arena. Alltså det är på en helt annan nivå. Det är, du hör knappt, du kan inte ens kommunicera med din tränare och dina medspelare. Alltså så pass är det, och det är en stor faktor. Sen såklart att de har den här spetsen. Jag menar, alltså spelarna som är där just nu. Okej, Cardi var inte där när vi mötte dem, men vi ledde mot Galla på bortaplan. Och någonstans ser man på spelarna att alltså, vi kommer att vända matchen. Och de vände matchen liksom till 3-2. Och jag minns att jag fick instruktioner från tränaren, för jag var högerytter den matchen, att kom in. Jag hörde inte vad han sa. Alltså. Jag fick springa ut och liksom, han var här i örat på mig. Och det är mycket sånt som jag tror höjer ligan.
Ja, för man pratar ju ofta om allsvenskan som att det är en publikliga på något sätt också. Mm. I Turkiet är det väl väldigt så, alltså stora skillnader. Mm. De här lagen som har jättemycket, men exakt, det är också vissa lag som inte har någon publik alls.
Ja, ja. Så är det ju. Ja. Alltså de här mindre klubbarna, typ klubben jag spelar för, vi snittar väl, jag tror arenan tog 20-22 någonting, om jag inte är helt fel på det. Men vi hade ju, stora matcherna hade vi ofta fullt, men vanliga matcher då hade vi kanske 8-10.
Mm.
Så vi hade ju inte samma tryck på det sättet, och det är många klubbar som inte heller har det trycket.
Mm.
Det är väl Gala, Fenerbahçe, Trabzon skulle jag säga.
Mm.
Sen har du någon klubb från huvudstaden Ankara som också otroliga fans.
Så det är väl vad heter?
Ankara Gücü.
Ja, just det.
Sen har du från Izmir, Göztepe.
Ja.
De är ju också på en annan.
Är det Dugans lag? Det är ganska nytt, va? De har inte så mycket fans ännu.
Nej, Kasımpaşa.
Ja, precis. Ja. Ja.
Men ja, sen har du Istanbul Başakşehir också.
Ja, just det, Başakşehir, ja.
De har ju varit i Champions och vunnit ligan. De har inte mycket fans heller.
Försöker bygga det kanske. Men annars, i fördomen är ju att det händer mycket roliga grejer i Turkiet.
Ja.
Vad var det mest galna du var med om?
Det mest galna, alltså det var väl tränarbytena.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vi första tränaren fick ju sparken efter 6 matcher, och den här tränaren, innan jag var där, då var han, kom han in i mars, säsongen innan. Och då låg laget på kvalplats och han räddade liksom dem. Vinner 8 av de sista 12 matcherna. Och sen så får han bara 6 matcher. För mig tycker jag det är helt galet att tålamodet kan vara alltså, så kort.
Ja.
Men, och sen det som toppade var ju att vi fick in andra tränaren som kom in då, hade tränat Galatasaray något år innan, och han vann trippeln där och gjorde ganska okej ifrån sig i Champions League och så här. Och då kom han in liksom och sa rakt ut att nej, men vi ska inte ha videokillar. Jag tror inte på video liksom och så här. Vi ska det, fotboll spelas på plan liksom. Och då alltså, vi har ju alltså, liksom spelare som kommer från Premier League.
Ja.
Och det går inte ihop liksom.
Nej.
Sen i och för sig, tredje tränaren som kom var ju på en hög nivå av disciplin och analys och så här. Han har ju tagit VM-brons med turkiska landslaget 2002.
Mm.
Så det var bra i och för sig så här, men det hände ju rätt mycket grejer.
Mm.
Och det är kul på ett sätt, och klarar du av det mentalt så stärks ju av det, men jag vet många som kommer från Europa klarar inte det alls.
Nej. Någon som ser ut att klara det nu är ju Balotelli. Har du sett det där klippet i omklädningsrummet?
Ja.
När han kastar smällare.
Ja. Nej, men det känns som han är skapad för turkiska ligan. Alltså. Ja. Han trivs väl i det.
Sen som du nämnde här, alltså, innan transferfönstret stänger så landar du i Kalmar av alla ställen.
Ja.
Vad hände där då?
Nej, men jag hade ju 6 månader, eller egentligen 1,5 år kvar på kontraktet, för alltså presidenten och ledningen gillade ju mig väldigt mycket.
Mm.
Och tyckte jag skulle spela hela tiden, men det är ju tränaren som bestämmer, och tränaren vi hade var ju lite, hur ska jag förklara, han var ju, trodde väldigt mycket på sin idé, och han hade en idé av att spelare han, för han kom i mars och så trillade vi ju ner till andra ligan.
Mm.
Och då värvade han ganska mycket, och han hade lite så här approachen att spelare som inte jag har signat vill jag inte spela. Och det spelade ingen roll, till och med Bolasi fick liksom vara utanför. Så det var jag, Bolasi och några till som var lite utanför. Men sen så vände det ju, och jag fick spela ungefär 15-16 matcher i rad. Och vi var i toppen av andra ligan. Och sen öppnade januarifönstret, 12 nya signings. Och då blev det ju lite att okej. Och face to face tog vi ett snack, och ja, men så här är det. Jag kommer att försöka prioritera de här spelarna. Och du får gärna slå som platsen, men så är det. Och då kände jag liksom att jag hade redan tagit den fighten en gång och kommit tillbaka när jag var utanför och tagit min plats, och det var alltså inte alls rättvist, och liksom jag kände bara att jag måste tillbaka och liksom spela och visa upp mig igen.
Mm.
Alltså, för det kändes som vad jag än gjorde så ville liksom tränaren inte samarbeta. Och då tog jag beslutet och bad klubben på ett fint sätt att släppa mig. Och de gick med på det till slut. Jag minns att vi hade några veckor där att de inte ville släppa mig. Men jag hade en bra relation, så till slut.
Gick du gratis då? Alltså?
Ja.
Ja.
Så,
men de behövde inte, köpte de ut det? Nej.
Nej, det var att jag kom överens muntligt. Liksom.
Ja.
Eftersom, som jag sa, att jag hade en bra relation med presidenten och ledningen.
Mm.
Och det tackar jag för liksom, för det har ju hjälpt mig mycket i min karriär nu senaste, vad blir det, förra året då.
Mm. Varför blir det Kalmar då?
Men jag tror en anledning var väl att jag tog beslutet ganska sent.
Ja.
Det var väl, alltså vi snackade väl lite igenom mars så här, första veckan på mars, men då var det ju ett blankt nej, du ska stanna liksom.
Mm.
Men sen mot slutet så blev det ju mer och mer, ja okej. Vet du vad, okej, du har rätt. Vi ger den här chansen. Vi tänker inte slösa din tid, bla bla bla. Och då var det ju, det kändes bäst med Kalmar då, helt enkelt. Och efter snackat med Henrik Jensen också, och liksom hur han vill spela och sättet de vill liksom approacha matcher och så här. Och jag tittar ju på ganska mycket matcher också som de hade spelat i cupen och så här. Och då kändes det bäst med det.
Mm. Och man får ju ändå säga att det blir liksom en riktigt bra säsong, och du berättade att du hade många alternativ så innan du valde Djurgården till slut.
Mm.
Vad är det Henrik Jensen har liksom, som är så bra?
Först och främst, han är ju dansk, så han är ju lite, hur ska jag säga, han är väl lite hårdare än alltså det vi är vana i Sverige.
Mm.
Han är väldigt tydlig med vad han vill liksom, både i det offensiva och defensiva. Och alltså, hans bästa egenskap skulle jag ändå säga att han är rätt tydlig. Liksom det är klara direktiv vad som förväntas av dig.
Mm.
Och sen så visste han ju, han visste ju om mig som spelare, och jag fick väl utrymme att göra det jag är bra på så länge jag gjorde det liksom det viktiga för laget.
Mm.
Och sen en fin person, bryr sig om sina spelare.
Mm.
Och gör allt för att vinna liksom.
Mm. Vi hade ju en favorit där, Irajovic, direkt liksom. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur ni spelade, men han var 9 eller hur, och du lite bakom. Mm. Ibland 2 10 han, eller hur? Mm.
Ja, vi spelade, vi hade ju en 9 och så 2 10.
Ja.
Som var ganska.
Spelade du som 10 då alltså?
Ja, ja, så det var ju jag och Skrabb.
Ja.
Oftast. Ibland
och sen när han lämnade så flyttade du upp till.
Exakt.
Ja. Hur mycket pratar ni om det då? Att, så här, att det där är kanske din bästa position egentligen, men nu spelar du här.
Alltså vi snackade om det, men när jag signade så var ju tanken att jag skulle spela tia.
Ja.
Och det passar ju mig också eftersom den är ganska, alltså tia hos Kalmar är ganska fritt.
Ja.
Du får ju röra dig ganska fritt och liksom. Så det var inga konstigheter så. Men sen så såklart under året så diskuterade vi ganska mycket att jag kan spela nia också. Och Mileta är ju otroligt bra i boxen och en grym spelare, så absolut. Men han var kanske inte involverad lika mycket i spelet. Och det kanske vi saknar vissa matcher liksom, speciellt under sommaren där. Och sen blev det ju när han tog klivet till Watford att jag tog klivet upp på nya positionen. Och, alltså jag tycker vi började spela lite annorlunda då. Få lite mer tryck på offensiv planhalva där vi kunde cirkulera bollen mer.
Mm.
Och mycket kanske för att min spelstil erbjöd det liksom, och det passade perfekt in i den rollen.
Han är kvar 2-10 bakom det då? Ja. Ja. Vem tog...
Då var det Skrabju till höger och sen... ofta var det Noah Shamoun.
Ja.
Ibland var det Jakob Trenskov.
Ja.
Nahom var tia ibland.
Mm.
Så det var lite rotation där.
Om man då jämför med rollen som nia då i Kalmar med hur du nu.
Mm.
Skiljer det sig någonting?
Ja, det skulle jag ändå säga. I Kalmar är det kanske mer... droppa ännu mer kanske.
Mm.
Jag tycker jag droppar ju en del här i Djurgården också.
Mm.
Men där är det kanske lite mer tydlighet på att droppa ännu mer. Och pressspelet i övrigt tycker jag inte det är stora skillnader. Det ska vara hög press och pressas mycket i både Djurgården och Kalmar.
Mm.
Men offensiv är väl, det är väl den största skillnaden, att du kanske droppar mer och länkar lite mer kanske.
Mm. Mm.
Skulle jag säga.
Mm. Sen då efter säsongen så har du ett smörgåsbord eller framför dig där de här klubbarna är?
Ja, men lite så absolut.
Och när kom Djurgården in i bilden?
Skulle säga slutet på december, början på januari skulle jag, om jag inte minns helt fel.
Mm.
Ja.
Och vem är du får prata med först?
Då snackar jag ju en del med Bosse.
Ja.
Första kontakten då. Bara lite så allmänt och känner på varandra lite. Och sen så blev det ju att jag träffade Kim och Tolle och Bosse också här uppe i Stockholm och tog det därifrån liksom.
Mm. Vad sa de på mötet?
Nej, men att de har bra koll på mig som spelare och tyckte jag gjorde ett otroligt bra år i Kalmar, och det du var inne på innan att jag har utvecklats mycket de senaste åren. Och sen tror jag allmänt att många tränare har koll på många spelare i Allsvenskan. Det blir att man tittar på mycket matcher och man vet om spelare och så här, så att de har koll på mig och hur jag skulle passa in i Djurgården och vad som förväntas av mig liksom. Och att de ville liksom att jag skulle signa och vara en del av Djurgården.
Mm. I Djurgården senaste året har ju varit en stor snackis just nian.
Mm.
Har du hängt med i den diskussionen någonting?
Inte supermycket, men det är klart jag har sett lite och brorsan har också nämnt någon gång att det har varit ett par nior som haft det tufft och liksom att lite så.
Ja. Nu har det ju gått bra i inledningen. Vad är det som gjort att du passar på något sätt då, tror du?
Nej, men jag tror först och främst att jag har inte alls lagt energi och tänkt någonting negativt om liksom nya rollen så som du, för det blir lätt att man tänker fan, det är många som kanske inte gjort det bra, jag måste göra det bra och då blir det inte bra, så jag har bara gått ut och spelat mitt spel och lyssnat på direktiven och försökt göra det som förväntas av mig i en mix eller kombination av det jag är bra på. Så, och jag tror det är därför det har gått bra hittills.
Mm. Du droppar inte lika mycket då? Är det mer att du går i djupled eller hur är rollen här?
Alltså den är blandad. Jag ska ju droppa ibland.
Ja.
Och erbjuda en uppspelspunkt och försöka vara stark där och liksom få upp laget.
Mm.
Men jag försöker ju mixa jättemycket. Och senaste 2-3 åren har jag ju blivit mycket bättre på djupledspelet. Mm. Förr var jag lite mer stillastående kanske och ville ha bollen en mot en och dribbla och så här. Men det är väl en mix. Jag går mycket i djupled och droppar. Så jag tror det är jobbigt också för försvararna att de inte riktigt vet liksom vad som ska hända härnäst.
Mm.
Och jag menar, det öppnar ju upp mycket ytor för mina medspelare.
Mm.
Både när jag droppar kan någon sticka bakom, och även när jag sticker i djupled så kan ju folk komma in i ytorna där.
Mm. I träningsmatchen här för Djurgården då, du kom ju inte in i den första sådär, utan din första Mjällby, va?
Exakt,
på träningsläget.
Exakt.
Ja. Så gick det ju tyngre för laget så. Du funderade lite på träningsmatcher, för det var så jävla mycket på sociala medier just då om att man gjorde inte mål och allt det där. Är det just liksom själva tävlingsmomentet som gör att man inte riktigt helt påkopplad som lag? Att man vet att det är träningsmatch, och att när det sen kommer tävlingsmatch att det blir en annorlunda grej, eller hur? Vad tror du att det är?
Alltså, absolut det du är inne på. Jag tror det blir att man försöker få in alltså det fysiska i träningsmatcher. Mycket volym, springa mycket, liksom få ordning på sin fysik. Och då tror jag det blir lite mindre fokus på, ska jag inte säga vinna, för man vill ju vinna varje match, även om det är liksom träning eller träningsmatch. Mm. Man vill ju alltid vinna, men det blir kanske inte lika på blodigt allvar som i en tävlingsmatch. Och sen så det roliga med försäsongen är alltid att det alltid i vissa lag börjar otroligt bra, och sen så börjar allsvenskan eller kuppen och det går åt helt fel riktning. Och sen ibland så som kanske i vår situation där det ser lite mörkare ut, och sen när det väl drar igång med tävlingsmatcher att man är påkopplad och liksom med från start.
Hur mycket träningsmässigt har ni släppt upp då? Eller kör ni hårt liksom fortfarande?
Nej, jag skulle säga att vi kör ganska hårt fortfarande.
Ja. Men blir benen mer vana och lungorna vana vid det, att det är hård träning, eller hur funkar det då? Jag antar att man känner sig piggare på något sätt också.
Nej, absolut. Det tar ju tid. Sen är det ju lite annorlunda för mig då jag kom ju in i, alltså till lägret här 31 januari och missar kanske en månad med laget. Tränar ju mycket själv, men det blir ju aldrig samma sak. Men absolut, man känner ju sig lite tung och liksom största skillnaden är väl att man kanske är piggare till en match i allsvenskan vanligtvis. Nu kanske man är lite tyngre i kroppen. Men samtidigt måste man ju gå igenom den här perioden.
Mm.
För det är att när allsvenskan börjar kommer du vara mycket starkare ju.
Mm.
Så man kan ju inte heller liksom träna för långt.
Mm. När man håller igång sådär själv och det är liksom klubbar som rycker i en och sådär. Hur är det då? Hur tar man beslutet? Varför liksom landar du här?
Nej, det är ju inte lätt. Alltså. Det ska jag inte säga. Det är kanske ett litet alltså, lyxproblem om man ska säga så. Det är alltid kul när klubbar vill ha en och folk ringer och liksom är på en. Men jag tränade ju så mycket jag kunde, liksom gym, fotboll och så här. Men samtidigt så tänker man ju, okej, ska jag välja liksom det ekonomiska och skapa en trygghet i det? Eller ska jag välja hungern och ambitionen och liksom jaga titlar och spela för en stor klubb? Och för mig personligen, alltså det var ju ett par erbjudanden som var på en annan nivå liksom, där jag kände men sen tog liksom magkänslan över och hjärtat över, och efter att snackat med Bosse liksom och ambitionerna, och jag vet att Djurgården är en stor klubb, och jag liksom drevs av det. För jag brinner fortfarande för fotboll otroligt mycket.
Mm.
Och älskar det här och känner att jag utvecklas fortfarande. Och jag har ett par växlar till i mig och jag liksom inte har nått min fulla potential än.
Mm.
Och då valde jag Djurgården för att det matchade bra med vad Djurgården vill och liksom mina ambitioner.
Tränarna då, är det någon som är mer eller mindre involverad i anfallsspelet så? Man kan ju tänka Kim var väl anfallet tror jag när han spelade. Är det han du pratar mer med, eller hur funkar det där i att utveckla dig?
Nej, men alltså både med Kim och Tolle skulle jag säga. Men har snackat ju mycket med både Kim och Tolle om att göra de här lite enklare målen.
Mm.
För jag hade ju en bild, eller jag tycker jag har varit lite sämre på det genom åren. Där jag alltså löpa in i boxen och liksom skapa den här ytan för att göra de här målen. Och typ, jag vet inte om du har koll på typ Icardi.
Mm.
Han är ju helt otrolig i boxen på sina löpningar. Och kollat mycket på honom tillsammans med brorsan och försökt lära mig och så här. Och det är något vi har snackat mycket av med Kim och Tolle. Och kul nu när jag får göra liksom skulle ändå säga Skövde, målet mot Skövde och Göteborg är ett sånt mål där jag kommer in och sparar ytan och så. Och sen att jag kanske ska bli, göra lite fler nickmål.
Mm. Ja, du är ju lång. Ja,
snacka lite med Kim om det också. Och
ja. Han hävdar ju att ingen kan nicka. Inga nya unga spelare kan ju nicka.
Ja, nej, men jag håller med. Jag försöker jobba mycket på det, men det är absolut ett förbättringsområde. Ja.
När gjorde du nickmål senast?
I Turkiet tror jag, på en hörna.
Ja.
Den var ju för sig rätt snygg och svår skulle jag säga.
Ja.
Men det var nog senast.
Ja. Danielsson har ju bra timing där.
Ja, han är ruskigt bra.
Där jag kommer ihåg att vi pratade med honom någon gång om det var att han i Sundsvall hade lärt sig av Sibila. Att så här, du behöver liksom inte hoppa in i situationen alltid, utan kan springa in i dem. Mm. Så som spanjorerna gjorde, liksom Ramos och sånt där. Pratade de väl om. Och att han hade då genom det liksom blivit så jävla mycket bättre istället för att börja till mer på springa in än hoppa in.
Mm. Nej, men absolut, jag känner samma där. Ibland vill man ta i för kung och all, alltså, och då blir det inte bra. Och ibland räcker det med, som du sa, alltså bara den här lilla skarven.
Ja.
Liksom få riktning på den. Och ofta ställer det målvakten. Och jag menar, om målvakten inte är med direkt så kommer han inte hinna.
Mm.
Men Mackan är otroligt bra på det där.
Mm.
Det ser man i träning och match. Liksom han verkligen styr.
Mm.
Och du ser att han vill ha bollen exakt dit.
Mm.
Och absolut, det är ett förbättringsområde och något jag vill bli bättre på.
Hur mycket tränar ni fasta?
Ganska mycket ändå. Mm. Det blir en del inläggsövningar och inläggs liksom situationer och även lite hörnor och så här. Så det är en bra möjlighet att träna på det ju.
Mm. Snackade med Biro här i morse och undrade om han ville ställa någon fråga. Och då sa han så här, men hur är du nu? Hur mår du nu när du liksom... När du flyger liksom, så här, kan du behålla fötterna på jorden?
Ja, absolut. Ja. Jag, och folk som känner mig vet också om det. Att absolut, det är otroligt kul att det har börjat så här bra. Och min ambition är snackade med...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Bosse om det faktiskt också lite att absolut inte bli mätt och fortsätta. Och det som det roliga är också att jag känner min kropp och liksom jag är inte 100 ännu. Jag är inte liksom 100% i form heller än fysiskt. Jag vet att jag kan springa mer och liksom vara ännu mer involverad och så här. Så jag försöker bara liksom verkligen ta träning för träning, match för match och sätta det först och främst. Och sen har jag ju lärt känna grabbarna mycket, men det är ju fortfarande, det saknas ju lite i relationer liksom var folk gillar att droppa bollen, var jag löper och så här. Så jag är väldigt ödmjuk inför den uppgiften och verkligen liksom match för match, som jag sa. Och det är lite klyschigt, jag vet att många säger det, men verkligen, det tror jag är nyckeln för att bibehålla det här.
Nu senast mot Göteborg så var det lite bättre och liksom allsens motstånd. Hur tyckte du att du skötte dig då?
Tycker jag skötte mig bra. Var en några situationer där jag tycker jag droppar bra, håller i bollen, kombinerar och serverar någon vid något tillfälle.
Gulliksen,
och, va? Ja, exakt. Ja. Där jag sticker i djup. Alltså, jag tycker jag är involverad ganska mycket. Sen såklart, man vill ju vara ännu mer involverad, absolut. Men det kommer väl med tiden. Och sen att få göra det här viktiga målet som ger oss 2-0 liksom. Och ett mål jag blir otroligt glad av, för de här lätta målen har liksom på något sätt varit svåra för mig. Men nu har de börjat sitta, så otroligt kul.
Du spelar ju med en hypad spelare bakom dig, Lukas Bergvall, hur är det?
Nej, det är kul. Han är otroligt duktig klassspelare liksom, också med tanke på hans ålder. Otroligt mogen och väldigt bra fysiskt också. Det är inte ofta man ser, jag menar 17-18-åringar ha en bra fysik. Så nej, det kommer nog bli hur bra som helst för honom.
Vad tänkte du med målet mot Nordic United där då?
Nej, först
Passa.
Nej, men först när han drog den så försökte jag öppna yta. Och sen när han rörde sig mot mig så tänkte jag, man kanske bara liksom sweatade den lite sille till mig. Men sen, det är otroligt mål ju.
Ja.
Så det var jävligt snyggt.
Ja. Men du sa till honom efteråt, det var jag som öppnade ytan för dig.
Ja, lite så.
Det var ingen annan som tänkte på. De här matcherna, vad har du fått för typ av feedback? För jag antar att ni kollar mycket klipp och så.
Nej, men det har varit bra. Framförallt försvarsspelet och intensiteten i pressen och liksom hålla ihop med de övriga grabbarna och laget. Mm. Och sen offensivt göra det som förväntas av mig har också varit bra. Och sen positivt att jag gjort de här målen. Såklart. Så det har varit positiv feedback.
Och publikmässigt senast mot Göteborg så var det också ett litet närmare steg vad det brukar vara i Allsvenskan. Hur var det att spela?
Nej, det var mäktigt. Jag älskar ju sånt. Alltså det, någonstans tycker jag ändå fotboll, absolut, det är mycket liksom klubben och liksom spelarna och så här. Men i slutet av dagen tycker jag supportrarna är det viktigaste. Jag menar, folk betalar och liksom sätter åt mycket tid för att följa sitt lag. Och kan de ge oss den energin så kommer vi ge tillbaka 100%. Och det höjer mig i alla fall otroligt mycket. Speciellt om det är en match som kanske, så som Göteborg, den låg och vägde lite 0-0 och så boom, exploderar vi tillsammans med supportrarna. Så det var otroligt mäktigt.
Innan vi går in på lyssnarfrågor ska vi avsluta Djurgårdssnacket här. Vad ligger dina förväntningar på året? Vad tycker du är liksom rimligt för dig och för Djurgården?
Alltså för Djurgården och för laget så helt klart gå för Svenska Cupen 100%. Först nu mot Degerfors göra jobbet från start och liksom inte slappna av alls och sen ta det därifrån. Och sen såklart Allsvenskan också. Jag tycker liksom varför inte, vi ska absolut utmana om det. Och det är klart det är en tuff utmaning så här, men det är, jag tycker det är realistiskt. Och vi
guldet.
Jag tycker vi, såklart en match i taget för skopen här, absolut. Men jag tycker det är realistiskt och vi har en otroligt bra trupp. Bra teamledare, allting liksom. Så det är bara att gå för det. Och sen personligen, det är klart jag vill göra bättre än förra året i Kalmar. Tror jag hade 10 poäng med en assist. Så det är klart det är något jag siktar på att göra bättre än förra året.
Victor Edvard, känn en favorit här. Vad snackar om att sätta en smärtgräns på 10 mål? Håller du på med sånt? Sätter du någon målmässig?
Alltså jag brukar inte göra det. Jag tycker det blir lite fel ibland. För jag menar, går det 5 matcher så får du lite stress kanske. Jag har sagt att jag ska göra det. Utan jag vill, när jag säger att jag vill göra det bättre än förra året i Kalmar, då tänker jag också spelmässigt. Jag menar, jag kan göra 5 mål, men ligger jag bakom 10 mål genom löpningar eller assist så blir jag hur glad som helst över det också. Så såklart är jag anfallare och jag ska väl någonstans göra målen. Så, men jag brukar inte sätta en siffra så.
Nej, för det var faktiskt en lyssnarfråga vad man annars liksom ska om man inte sätter upp sådana, vad man bör själv ha liksom, för mål för att du ska känna dig nöjd med din insats. Mm. Liksom så. Ja. Är du inblandad då på något sätt? Liksom?
Exakt, ja. Det är en väldigt bra fråga. För mig är det ju, alltså, vad jag vill få ut av en match är ju såklart först och främst vinna matchen. Men sen vinna min, hur ska jag förklara, alltså vinna min duell mot min spelare eller mina mittbackar och hjälpa laget utifrån det. För någonstans är det högst upp vi sätter pressen ju. Så det viktigaste jag tänker på i en match är sätta min press, hjälpa laget liksom uppifrån. De ser mig och ser allt bakifrån, de hänger med liksom. Och sen med bollen, ha kul liksom, ta fram mina färdigheter och skapa lägen och göra mål och assist. Komma till avslut, servera.
Mm.
Sen kan det ju vara att vi vinner 2-0 och jag kanske inte har gjort mål, men jag har kanske gjort 4-5 öppnande löpningar som gör att vi gjorde mål.
Mm.
Det, då är, alltså, jag är nöjd efter en sån match liksom.
Ja. Det tänker jag också på ofta på anfallare och sånt som kanske inte supportrar alltid ser, just de där öppnande löpningar som öppnar upp för andra.
Mm.
Pratar man en del om Djurgården förra året, kanske inte gjordes på samma sätt. Men alltid var den som kanske tar första löpet på första stolpen. Det är inte skitkul liksom. Nej. Nej.
Men typ om man tänker på, jag vet inte hur mycket ni följer fotboll som, men om man tänker på när Firmino var i Liverpool med Salah och liksom de här grabbarna. Och för det, alltså folk tänker ju inte på utan Firmino, de hade ju inte lyckats alls. För när man tittar på målen, det är Firmino som droppar och som serverar, och det är ju Salah som, vad gjorde han? Han gjorde typ 30 mål ett år och det blir mycket Salah. Men Firmino är där och kombinerar, lockar mittbackarna. Jag menar, så utan honom tror jag inte Liverpool, alltså den eran där de var som bäst.
Mm.
Alltså, sen är ju alla anfallare olika. Vissa är ju bara i boxen och liksom petar in bollarna. Vissa pressar inte alls. Och, alltså det är en svår fråga. Alltså det är ju så brett. Och alla spelar ju så olika.
Vi tar oss in i lyssnarfrågorna då. Ofta när det är Djurgården så kommer det här upp. Vad tar du i bänkpress?
Ja, jag vet faktiskt inte, för jag har inte gått på en sån här personlig bäst. Men jag skulle tippa på, ja, där är jag inte vass alltså, men jag skulle tippa på 80, kanske 85.
Ja, det är väl godkänt ändå. Ja. Vilket lag, spelare ogillar du mest att möta i Allsvenskan?
Mjällby är rätt tuffa alltså. De är, spelar ju fem back, rätt låga.
Ja, Strandvallen.
Ja, långa inkast. Ja. Och vi hade ju förra året med Kalmar där vi egentligen dominerar, men de gör ett långt inkast, 1-0, boom. Ja. Liksom, de är nog jobbigast att möta. Så.
Ja. Det vet de om.
Ja.
Ja, det vet de verkligen om. Vilken målgest drar du när du i 94 minuten avgör mot Sorkarna borta den 21 april? AIK då, antar jag. Har du någon målgest?
Nej.
Det är mer hoppa upp och fira.
Ja, hade det varit 94 hade nu hoppat upp bland fansen. Alltså. Ja. Men jag har ingen så här bestämd målgest.
Då tar du det gula. Ja, det är gult för det, va?
Måste det.
Ja. Har du sett av dig tröjan någon gång?
Nej.
Nej.
Det kanske blir den
första. Ja, kanske läge. Ja. Kanske läge. Vore skoj att höra om tiden i turkiska U-landslagen också. Och framförallt hur du ser på framtiden.
Mm. Nej, alltså turkiska U-landslagen var fantastiskt. Började ju U17-landslaget hela vägen till U21-landslaget. Jag vet inte, jag har väl totalt en 30, kanske 30-35 landskamper. Och med det roliga med det är att jag har spelat med spelare som är på en helt annan nivå nu. Tänker på Birro, har väl koll på Cengiz Ünder som var i Roma. Meri Demiral som var i Juve. Çağlaran var i Leicester, Atletico och så här. Så liksom kul att man någonstans tänker, fan, jag har spelat med de här spelarna och man är inte långt ifrån egentligen nivån. Men såklart, fotboll, det är mycket tillfälligheter och folk går sin egen väg. Och sen tycker jag det är kul att liksom ha spelat med de här spelarna och se vart de är idag. Och sen det har varit en ära att spela för Turkiet. Jag menar, det är ett otroligt, det är ett stort land. Mycket människor. Vad är det? 80-85 miljoner. Och att få bli liksom utvald och representera har varit otroligt skoj. Sen framtiden, vem vet, jag stänger inga dörrar såklart, men hade varit en otrolig stolthet att representera, alltså fortsätta på det och representera Turkiet.
Är det tuffare träningar i Djurgården kontra Kalmar?
Typ samma alltså. För alltså Henrik och Kalmar, vi hade rätt tuffa träningar också.
Mm.
Skulle säga på väldigt liknande nivå. Sen missade jag försäsongen med Kalmar. Men så som jag fick höra av spelarna så var det mycket löp och mycket gym.
Mm.
Vilket det här i Djurgården också. Så jag väljer nu att säga typ samma. Alltså.
Mm. Har du gått upp några kilo nu när du har kommit hit? Ligger du på samma?
Jag gick upp då när jag var alltså klubblös då. Ja. När jag körde själv gymmande ganska mycket. Jag åt ganska bra. Så. Mm. Men just nu, jag tror nu jag måste ha gått upp ett halvt kilo.
Ja.
Ett kilo.
Vad ligger du på?
Jag väger 83 nu tror jag.
Ja. Ja. Vad gör Rasmus Elm i sin roll med Kalmar FF? Hjälpte han dig något?
Jo, absolut. Han var väl en av, i början i alla fall, var han ju en av de få som sa skjut för helvete.
Mm.
Han sa att då, han hade ju också bra koll på mig. Han sa du kan ha kanske bäst avslut i allsvenskan. Skjut. Vänd upp och skjut liksom. Och nej, men hans roll är väl att han är ju på ganska många träningar och vi fick ju honom att följa med på några matcher också. Han har ju mycket, han är med U19 ganska mycket och så här, så det blir, jag har inte superbra koll på hur det är med hans tid och så här, men otroligt nyttig skulle jag säga.
Mm.
Och otroligt fin person också, väldigt ödmjuk, och när man snackar med honom, alltså det är väl enligt mig en av de bästa mittfältarna svensk fotboll har haft tycker jag. Mm. Otrolig spelare.
Ja, verkligen.
Och nej, men hans roll är väl främst att hjälpa de yngre, men han kommer ju med en sån, det sjuka med Rasmus är att han kommer med en sån sjuk info liksom, eller vad ska man säga, råd, sånt man inte tänker på alls.
Mm.
Typ som jag minns när vi mötte BP precis innan vi klev av, där vi var otroligt taggade för vi behövde vinna, och han bara la en kommentar som, grabbar, lugn, ner med axlarna, lugn, inte för anspänningen, inte för hög, lugn. Och det, jag minns att jag tänkte, fan det är sant.
Mm.
Ta det lugnt lite nu innan matchen börjar liksom.
Mm.
Alltså lite sånt. Så han är otroligt nyttig för Kalmar.
Ja. Fint att höra, fint att höra.
Mm.
Ja, verkligen en favorit. Synd med alla skador och så.
Ja,
han hade ju också ett jävla skott.
Ja,
ja. Ja, det hade han.
Ja.
Hur ofta får du höra att du lik Astrid Ajdarevic?
Första gången jag hörde faktiskt.
Ja. Ja, jag har aldrig tänkt på, men det är kanske... Ja. Kanske, något på ögonen. Vem är snabbast i laget?
Det måste nog vara Felix, va, eller? Eller det känns så i alla fall. Jag skulle nog tippa på han.
Mm. Vad är viktigt där, tänker jag? Det är egentligen, man mäter de första 10 eller? Första 30?
Ja, bra fråga.
Vad har ni för olika sådana?
Alltså under en match får du ju din topphastighet,
ja,
också.
Ja.
Alltså,
ju sällan man har en lång sprint liksom så.
Exakt,
ja.
Och det är ju lite olika. Kanske en innermittfältare inte hamnar, kanske, han hamnar kanske inte i den positionen och löper 80 meter. Men en ytter eller en ytterback, ja, kanske gör det. Men sen har vi lite tester också, som du sa, 10-30 meter.
Mm.
Men det måste nog vara Felix ändå, tror jag.
Mm. Hur har du kommit in i gruppen och hur känns stämningen?
Har kommit in jättebra.
Mm.
Tror det var otroligt viktigt eller bra för mig att liksom komma in i, och vara med på lägret.
Mm.
Och inte missa det. Det blir en del aktiviteter och liksom teambuilding och så här. Så det var bra och jag tycker jag har kommit in väldigt bra. Och stämningen känns jättebra. Alltså vi triggar varandra i träning och det är bra träningar liksom. Och nu har vi vunnit 3 av 3. Släppt in 0 mål, gjort 10 tror jag. Så just nu är ingenting att klaga på.
Mm. Vem i Djurgården är du mest imponerad av?
Det är klart Lukas. Jag är ju Lukas. Jag har ju mött honom och så, men hade inte superbra koll på honom i träningsmiljö och så här. Men han är ju definitivt en av dem som jag tycker imponerat mest. Sen tycker jag Harris, med tanke på sin ålder, är
Harris fin alltså.
Ja, Harris, ja. Alltså har ju mött honom många gånger, men
jobbig.
Men i träning liksom väldigt teknisk, bra med bollen, jobbar stenhårt, bra att liksom löper mycket. Han är också en. Sen tycker jag alltså
hur är Gulliksen?
Han är fin. Jag har fått en bra bild av honom. Väldigt skicklig på bollen, kvick och så här stark. Och sen tänkte jag så här, jag tycker Piotr har varit jättebra. Ja, jag har känt och vet honom sen innan ju. Men
spelar ni i Gävle?
Ja, exakt. Ja. Vi spelar i Malmö,
Malmö också. Ja.
Han, jag tycker han har varit mycket bra i cupen också, väldigt trygg.
Han med junior under juniortiden.
I Malmö tror jag. Ja. Alltså vi spelar ju i U17 en vända och sen spelar vi ihop i U19 också. Så det är väl de. Det är många bra spelare alltså. Svårt kanske att välja ut en specifik.
Vem i laget tar du med till en öde ö?
Schiller. Det är ordning och reda på honom.
Ja, det är det.
Så Schiller, eller ska jag säga fler?
Ja, du får välja fler om du vill.
Nej, men Schiller och sen hade jag nog tagit med mig. Jag hade tagit med mig Schiller, Piotr, Harris hade jag tagit med mig.
Vilket kortspel låter det så?
Ja, Bessard kanske också. Han är också med i kortligan. Mange också.
Ja.
De, tror jag.
Om du fick åka tillbaka i tiden var som helst, när som helst, vad åker du och till vilken tidpunkt?
Bra fråga. Alltså jag har ju två svar där. Men
kör båda.
Alltså man hade ju velat uppleva och se hur det var långt, långt, långt tillbaka i tiden. Alltså jag vet inte exakt årtal och så här, men då när det verkligen var så här strongest survive alltså. Och sen en era som jag tycker är väldigt, alltså jag tänker på klädstilen och liksom den här Peaky Blinders tiderna. Det hade man kanske också velat uppleva. Det är inga telefoner liksom. Det är väl de två så här jag tänker på spontant.
Är du mycket på telefonen annars? Eller försöker du lägga bort den?
Nej, alltså nu när jag har varit ensam här till en början. Om man är mycket på hotellrummet och så här, det är klart det blir lite mer skärmtid. Men nu när tjejen har flyttat hit också så här, så försöker jag inte vara på telefonen. Och gillar inte heller att vara för mycket på telefonen. Nej. Så, nej, jag skulle inte säga att jag är mycket på telefonen.
Vilken derbymatch ser du mest fram emot?
Både AIK och Hammarby. Alltså. Jag måste nog spela i dem först för att se vilken som är liksom mest hype. Så här, men bara dem.
Ja, det var men väldigt roligt att ha det här.
Tack, kul att vara här.
Vi hoppas att nästa vecka att Hugo är tillbaka från sin sjukdom. Vi kommer också röra oss ner mot Göteborg. Blir lite Gais-fokus faktiskt. Ska till Gais-gården. Har du någon relation till Gais? Mött dem någon gång?
Mött dem mycket i ungdomsåren och så här. Då var de rätt bra, men annars nej.
Ja, en spännande tränare tycker jag. Fidde Holmberg där. Firade ju bland annat att de gick upp till Allsvenskan med en bengal i munnen.
Är det så?
Jag ska visa dig bilden sen.
Okay.
Riktigt galen verkar han vara. Eller som man säger, om man firar ska man fira ordentligt.
Men där har han rätt faktiskt.
Alltså, det ska bli jättekul. Spännande. Sen närmar vi oss allsvensk säsong och vi kommer djupdyka mer ner i lagen med biblar och vad det lider innan upptaktsträffen. Vi säger stort tack för att du tog dig tid för oss.
Tack
själv. Och vi är tillbaka med om två hjärtslag. Ciao.